Bilden av ett mord av Leif Silbersky och Olof Svedelid. 1. Mannen som kom utrusande ur porten var illa tilltygad. Ansiktet var nedsmort med blod som pumpades fram ur ett djupt sår i kinden. Ena ögat var igenmurat och i den halvöppna, flämtande munnen kunde man se att tänder nyligen slagits av. Han såg sig om i panik. Rosenbaum var den enda personen på Brahegatan, annars var det öde i det stillsamma området på Östermalm. På gatan intill trottoaren stod en sopcontainer. Mannen gav Rosenbaum en förtvivlad blick ur sitt enda öga och klättrade sedan snabbt upp på kanten och stönade då han stödde sig med högra handen som hade ett krossår. Han lät sig dråsa ner och stönet upphörde. Rosenbaum fortsatte att gå ner för backen, men hejdades av två andra män som kom ut genom porten. Också de i hög fart. De var yngre, större, kraftigare, och deras ansikten var knotigt hårda. En av dem tog tag i Rosenbaums kavaj och skrek i ursinnig falsett: "Var tog din jäveln vägen?" Rosenbaum ryckte på sina tunna axlar. Den andra ställde sig rakt framför honom och spände en glödande blick i honom. Hans vrede yttrade sig i ett morrande som från en huggvillig hund. "Du såg honom. Vart stack han? Vi ska ha tag på honom om vi så ska vända upp och ner på stan." "Vad angår mig era affärer?" svarade Rosenbaum på sitt knarrigt, tonlösa vis. Den första mannen drog honom till sig och skakade honom. Och Rosenbaums utmärglade kropp flög runt i greppet. "Svara! Vart stack han? Innan jag klipper till dig så att du går av på mitten." Rosenbaum pekade obestämt mot Linnégatan i riktning mot Sturegatan. Och den andra mannen skrek: "Han sticker mot Humlegården." De spurtade runt hörnet och deras steg smattrade mot stenläggningen. Rosenbaum fortsatte vandringen nerför backen med händerna på ryggen och tog upp tankekedjan där den blivit avbruten. Ett tiotal meter längre ner kände han en hand på sin axel, och då han vände sig om stod mannen där med en näsduk hårt tryckt mot kinden. "Du räddade livet på mig, och jag skojar inte," sa mannen hest. "I min bransch leker man inte." Han skrattade som åt ett skämt, men blicken var sjuk och kroppen darrade av knappt övervunnen skräck. Rosenbaum brydde sig inte om honom utan gick ett par steg till. Mannen skyndade ikapp honom. "Vänta! Du måste hjälpa mig. De har bevakning överallt. Jag kan inte åka hem och inte ta in på något hotell. Jag är bränd. Du, jag måste få kvarta hos dig ett par dagar."
"Om ni menar stanna i min bostad är svaret nej."
"Jag kan pröjsa. Var du vill. Jag ligger risigt till. Man är ju rädd om den enda livhank man har."
"Nej."
Rosenbaum gick runt honom, men mannen jagade ikapp honom på nytt. Han slickade läpparna rena från blod. "Telefon då? Ett samtal bara och sen blir jag hämtad."
"Det finns offentliga apparater."
"Om någon får se mig överlever jag inte natten."
"Ni överdriver."
Rosenbaum återtog än en gång sin nattliga promenad med händerna på ryggen som han brukade. Och än en gång sprang mannen i fatt honom och nu var rösten desperat. "Du kan inte göra så här. Vad fan, tänker du döma mig till döden?" Rosenbaum svarade inte. Rösten gick upp i falsett. "Du är väl jude, va? Under kriget räddade danskarna och norrmännen en drös med judar från att hamna i nassehänder. Mitt liv är också värt något. I alla fall för mig." Rosenbaum stannade tvärt. Vände blicken mot mannen och såg genomträngande på honom. Mannen hade kommit med ett bärkraftigt argument. Som advokat kunde han inte bortse från det. Och mannen föreföll vara övertygad om att han svävade i livsfara.
"Ett telefonsamtal då," muttrade han.
"Fors. Sture Fors heter jag."